too far, the sound's gonna be. Ísinn kostar som mosana följa, ut i havsbandet frammaren styr. Alla fjordar och bukter och länder, ut med Kattegatt, Skagerrak, han känner. Känner den i med och motvind och i lust och glädje och sorg, ifrån Koster och till Göteborg. Efter seglatsen, Framnäs i platsen, där Kosterbåten vilar trygg i västkusthamn.
Här följer en berättelse, en sammanställning eller sammanfattning utav Segelsällskapet Frams över 100-åriga historia. Den är sammanställd och uppläst av Erik Börjesson. Jag går tillbaka till tidigt 1880-tal. Göteborgs hamn såg inte ut som den gör idag. Det var helt andra båtar, helt annan trafik. Fortfarande kunde man se dessa oceangående segelfartyg, både fullriggare och barkar, ligga vid varven och utefter kajerna eller någon av bojarna som låg ute i älven. Det var livligt på båda sidor älven. Det fanns varv nästan överallt. Ja, inte överallt det till att ta i, men i alla fall fanns det gott om småvarv. Och det fanns gott om små kanaler både på Hisingssidan och Stadssidan. I dessa kanaler låg och ut efter kajkanten låg ofta småbåtar som hade till sin uppgift att betjäna stans befolkning. Kanalerna var ju, Östra Hamnkanalen fanns ju då i hela sin längd. Man rodde in i kanalerna med potatis, fisk, kol och vej. Dessa båtar, de uppköpte sedan och även andra småbåtar utav grabbar som var intresserade av segling. Och det var ju så att på 1880-talet då fanns det ju egentligen ingen ordnad kappsegling för vanliga arbetargrabbar. Men dessa grabbar som hade dessa båtar, de riggade dem och låg och seglade ute på älven och kappseglade. Det var allt mellan himmel och jord i båtväg. Det var dingar och jullar och kostersniper och ja, det mest konstiga. Om vi nu går tillbaka till 1890, som när vi skulle börja egentligen, så var det så att då var dessa småbåtarna hade redan börjat att kappsegla på skoj. Det var ju ofta, det har ju varit likadant med dem som det är med oss idag. Ser du en båt före som fasen ska man i kapp den, och så var det då också. De ordnade lite improviserade seglingar ute på Älvsborgsfjorden. Och man då enades om att segla en viss sträcka och det blev ju lite tävlan. Och det blev, ibland blir det också så att som alltid när improviserade seglingar så blev det inte riktigt rättvist. Eller? Man hade delade meningar om allting. Så att dessa grabbar som hade båtarna, det var ju ofta lag på 3, 4 upp till 5 man som hade en sån där liten julle eller snipa eller någonting. De sa det att vi kan inte hålla på så här och vi får ordna så vi har lite stadgar och lite ordning på det hela. Så bestämdes det att de skulle träffas en dag ute på Älvsborgsfjorden. Det var bestämt till den 10 maj 1896 bestämdes man att man skulle träffas ute på Svinholmarna utanför Långedrag. För att diskutera om man skulle fortsätta och med att säga improvisera seglingar eller om man skulle försöka få någon ordning på det hela. Mötet blev förvånansvärt välbesökt. Djungeltelegrafen hade gått och alla som hade en liten båt och var intresserad, de kom och ville höra vad det var som var färdig. Och det bestämdes redan på stående fot att vi bildar ett segelsällskap. Det var ju, önskemålet var från alla killarna som var med där att de skulle organisera sig på något sätt. Men det var ju inte tänkbart att de skulle kunna komma in i de etablerade segelsällskapen som var då GKSS, ELOS och Götena var ett sällskap som var väldigt aktivt, men det var lite mer välbeställda och varken båtar eller grabbar passade in i den här samlingen. Så att man hinner som att bilda ett arbetarnas segelsällskap där vem som helst kunde vara med utan hänsyn till pengar eller båtmaterial eller klädsel. Redan på vid mötet där, den 10 maj, så valdes en ordförande. Han hette Erik Eriksson och var en driftig kille. Han tog tag i det hela. Han kom sedan att vara ordförande den första tiden i fram. Han satte igång med en gång. Han ordnade med stadgar och han ordnade också med förslag till vimpel och kan tala om att den vimpeln vi har idag har sin urtyp, eller urtypen är redan från den första som uppgjordes då. Sen var det det, vad skulle ett sånt sällskap heta då? Det fanns ju inga bra förslag, om man nu frånser det förslaget som till slut man enades om. Nansen hade kommit hem med sin båt fram ifrån sin Grönlandsexpedition och hans namn var på allas läppar. Fram var ett namn som då användes både av kooperativa föreningar, sjukkassor och ideella föreningar, olika sällskap, de tog namnet Fram. Och då enades killarna om att Fram var ett alldeles ypperligt namn för ett ungt sällskap. Så redan då bestämdes det att det ska heta Segelsällskapet Fram. Och den 10 maj som sagt var 1896 så var klubbades för namnet och det valdes en stadgekommitté och man enades om nästa möten och att Djungeltelegrafen skulle gå vidare och man skulle annonsera i pressen att ett segelsällskap var bildat och man var välkommen dit. Det blev succé redan från början, men det var ju inte lätt att bilda ett sällskap på den tiden. Om vi börjar med båtarna till exempel, som jag nämnde inledningsvis, så var det ju allt mellan himmel och jord som flöt. Det var ju, hur kan man för exempel jämföra en julle med en jigg eller en kostesnipa? Så det gick ju inte att få någon ordning på det där, men man enades om att man delar upp det i tre avdelningar till att börja med. Den första avdelningen var båtar över 21 fot. Det var den största klassen. Då fick de var de över 21 fot, alltså ramlade de in i den klassen oavsett hur stora de var. Nästa klass var båtar mellan 18 till 21 fot. Och den tredje klassen, alla jiggar. Nu vet inte alla vad en jigg är kanske, men det var vanligt förr att segelskutorna hade båtar på däck som de använde när de var inne i hamnar och så med förtöjning och grejer. Det var små jiggar i regel. Plattgattade båtar. Men man delade upp dessa i tre klasser och det gick många år som man körde med detta systemet. Man fick föra hur mycket seger man ville. Och det, man förstår att det var ju rätt ruskigt när man kom ut med dessa öppna. Det var ju inga däckade båtar, fast inga ruffar eller någonting, utan det var helt öppna. Och det gällde ju att kunna segla och för att kompensera barlast och sådant så fick de ta med gubbar. De hängde på en gubbe till på lovarsidan bara. Ibland kunde det hänga en 3-4 man där ute på, och kränga båten. Men det var hårda killar de seglade där. Det var De kunde segla. Det var deras stora intresse, trots att de inte hade några, som sagt, va, remedier eller några resurser att skaffa någorlunda bra grejer. Men man gjorde vad man kunde utav det som fanns. Man förstår ju att med dessa öppna båtar och dessa järva killar så hände det olyckor. Det var ju ofrånkomligt. Det kan berättas om snipan Gulli. Hon seglades utav en kille, en hårdför kille som verkligen kunde ta ut det mesta utav en båt. Han hette Alfred Alfons Svensson. Han hade Gulli i många år och vann mycket med på kappseglingarna med sin båt. Han satte ju också segel som vi hade inte godkänt det idag, för det var på tok för mycket. Det märker man ju redan från början. Men som sagt, det var på med en gubbe till. Men i alla fall en gång när de seglade in i hamnen efter en kappseling ute på Älvsborgsfjorden och en frisk vind, så var det sig inte bättre än snipan Gulli skar under. Gick under, skar ner i vattnet och gubbarna ramlade i. Så att Bris som kom efter fick bärga gubbarna, medan man sedan gick ut och tog hand om båten. Den flöt ju, för att det var som sagt var inga kölar på den, så de hade kanske bara skena i botten knappt ibland. Bättre, det gick inte så bra en annan gång när Gulli var på nere på Isnobbrännan utanför Känsö. Då seglade de också i kull och det blev en man borta. Och det hände sådana där olyckor då. Det var flera i historien om båtar som kunde. I regel gick det bra, man räddade folk. Det, klart var det på kappseglingar, så var det alltid båtar i närheten som fiskade upp. Men det var många incidenter. En annan sak som kan vara intressant att behandla i detta sammanhanget, det är ju klädseln. Gubbarna på den tiden hade ju inga fritidskläder. De hade två ställ. Overallen på vardag, skevjurskostymen på helg. Och då blir det ju, när man är ute och seglar på lördags eller röda eftermiddag, för man jobbar ju till 11 eller 12, ibland till 1. Ja, det var olika. Men i alla fall, det var ju från över helgen i alla fall, då kom de ut. Då var det skevjurskostym och väst. Vi har i Frams fotoarkiv många unika kort ifrån den tiden. Där gubbarna, vi har säkert ett kort på gamla Erland, där det står en gubbe på fördäck med kostym och kubb och hela köret. Precis som man skulle vara på väg till en fest in i stan. Men så att de hade inget att välja på. 1897, alltså ett år efter bildandet, så startade den första bidevinskapsillingen. Den kom sedan att bli ett signum för Fram och kom att bli en framtradition i många. I över 80 år seglades det om bidevinssegling. Vi hade satt upp priser, bidevinskannan och alla möjliga fina priser. Och det var en väldig ära att få de priserna, för att då, liksom nu, så ansågs det att bidevinssegling, det var det enda rätta, att lära sig att segla, ligga och kasa med vinden. Det kunde vem som helst göra, men att segla en båt och komma fram med i motvind, det var både teknik och kunnande. Så bidevinsseglingen blev väldigt populär, och som sagt var, den har varat i Fram i över 80 år. 1905 då inköptes den första båten som lottades ut bland medlemmarna. Det var en gammal båt som hade gått som färja och i master, mellan Mastrand och Koön. Och den köptes in, det var en öppen båt. Den köptes in och den gjordes i ordning och lottades ut. Och den fick synonymt nog namnet Start. Jag återkommer med om utlottarna sedan, lite längre fram. ...1906... och fyllde sällskapet 10 år. Det var man får säga, om man blickar tillbaka de 10 åren, så var de stolta över sitt sällskap. De hade fått ordning på det. De hade börjat få ordning på båtarna. Man hade börjat köpa in båtar utav bättre kvalitet. Och man byggde om och förnyade. I regel var det, det var inga nya båtar som köptes. Men det var båtar som fanns något att göra. Och ibland så bytte de många bordgångar och köl och alltihop. Men man hade någonting att starta med. Och då bestämde sig, hade redan kommit upp tidigare, att man skulle försöka starta på en typ av båtar. Så man slapp detta virvar av olika sorters båtar. Och då blev det Kosterbåten. Båten blev sedan Frams båt framför alla andra. Och Fram är något synonymt med Kosterbåten. Vi har ett väldigt fint foto från 10-årsjubileet på Rivefjorden. Rivefjorden, eller Rive, var ju den startplatsen som användes under många år. Kortet visar över mellan 100 och 200, det är svårt att räkna dem, människor på berget som åsåg de jubileumskapseringarna som gick på Rivefjorden då. Det var ett unikt foto och ett vackert foto som visar hur sällskapet hade vuxit på dessa 10 år. Vi har också en fin bild ifrån kapseglingen där de startade dessa här båtarna med de stora seglen. Detta fotot som vi hittade på en glasplåt när vi flyttade från vår lokal från Pustervik till Majnabbe, så hittade vi en kartong med glasplåtar som vi ville framkalla. Och det var några kort ifrån 1906 års jubileumsegling. Detta fotot, just från starten, har varit populärt och den har funnits i flera jubileumsskrifter och vi har även lånat ut det till olika båttidningar och artiklar när det har gällt Kosterbåtar och Fram. Man hade börjat att köpa upp båtar utav bättre kvalitet som man nämnde tidigare, och det var ju så att de olika båtlagen, de slog sig samman, eller man bytte killar emellan, sådana som passade ihop och som hade intresse för att lägga ner arbete på en stor båt, så gjorde de det. Och köpte större båtar, och sen kom ju det var underlaget till den sedan så populära och berömda Frammeskaden. Utlåtningsbåtarna återkommer jag till. Det var ju så att alla utlåtningsbåtarna då, de var ju också begagnade båtar. Man köpte en begagnad båt. Så man tillsatte en båtkommitté. Så fick denna kommittén i uppgift att göra båten i ordning, varvid den lottades ut bland medlemmarna. Jag har tidigare nämnt Start. Det var en sån öppen båt. Den var byggd redan 1899. Men den var ju inte så laskad. Man när Fram köpte den. Men sedan, när de köpte båtar, så var det så att båtkommittén fick göra ordningarna, som sagt var. Och det berättas att en båtkommitté en gång på ett möte rapporterade att båten är färdig, vi har gjort den klar, men det saknas ragg och dragglina. Ja, man ser till att skaffa det då, sa ordföranden bara, så fick de skaffa in det, tigga eller bara göra vad de ville, så båten blev klar. Det var hårda tag på den tiden. Om 1907 års lottbåt Sirius kan man berätta, hon har en liten egen historia. Hon lottades ut och den vanns utav en kille som hette Gudmundsson. Han var ju lycklig förstås, men så var det någon som protesterade. Gudmundsson är junior och har alltså inte rätt att bli vald på att komma med sitt medlemskort när det skulle väljas. Det lottas ut nummerna på medlemskortet. Ja, nu var ju styrelsen i en prekär situation. Vad göra? Gudmundsson hade ju vunnit båten. Man kan ju inte komma sig till Gudmundsson och säga du får den inte. Det gick ju inte. Men man gjorde en kompromisslösning. Man köpte båten utav Gudmundsson för 500 kronor. Och så lottade man ut den en gång till. Denna gången 1909. Så Sirius förekommer i vårt utlåtningsregister 2 gånger, 1907 och 1909, men det är samma båt alltså. 1911 beställdes den första varvsbyggda båten. Den byggdes på Ängholmen och den var ritad utav Jack Jakobsson som sedan kom att rita en hel del båtar, kosterbåtar. Den hette Biddy Wind och den var som alla utlottare oruffad, utan den ruffade sedermera. Nu hade båtarna blivit större och de där som tidigare låg i kanalerna och allt, det gick ju inte längre. Man hade ju kraftigare master och kunde inte lyfta av och på masten varje gång man skulle under broarna och så vidare. Så man var på jakt efter något bättre och 1908 hyrde sällskapet en hamnplats på Färjenäs med plats för 25 båtar. Det var ju ett kraftigt steg, men å andra sidan, den fyllde väl inte kravet för en bra hamn idag, men det var i alla fall en gemensam plats att ha. Och det fanns, när det var gemenskap så fanns det alltid någon som såg till båten. Det har ju varit så innan fram att man har hjälpt varandra hela tiden. De mer etablerade segelsällskapen, jag har ju nämnt tidigare GKSS, LOS och Götarna, de såg väl lite grann över axeln på dessa killar som kom i kostym och grejer. Och de tyckte väl det att, och hade de på sjön att göra, men de vann respekt med, för sin seglingskunskap och för sin sätt att sköta båtarna och inte minst för sin organisationsförmåga, både när det gäller sällskapets helhet liksom kappseglingarna. Man kan ju tala om att 1908 då var det 294, alltså nära 300 medlemmar, och det var mycket på den tiden. 1906 skänkte GKSS ett vandringspris till fram. Och det får väl vara en acceptans på att de hade sett att killarna kunde segla. När GKSS så att säga ville visa sin storhet och skänka ett vandringspris. Och gubbarna inom sällskapet var ju glada. Och ännu gladare blev de 1912 när det kom en officiell inbjudan från ELOS att ställa upp i ELOS jubileumseglingar. Då hade de två stora, största sällskapen accepterat det lilla arbetarsällskapet som, och ansett att det var någonting att räkna med. Jag kan nämna att 1913 startades faktiskt en juniorkommitté. Men den avled ganska snart för att ja, det fanns ju inga juniorbåtar. Men man försökte väl i alla fall, och det gjorde man sedan. Även om det inte organiserades så förekom det mycket att unga grabbar fick vara med och segla. Och många utav de äldre frammarna som man träffat under årens lopp, de talade ju om att de fick dispens för att vara med att segla innan de kom upp i senioråldern. Men genom sekundande så ansåg styrelsen att de var mogna. Så det fanns ju i princip en junioravdelning, även om den inte var organiserad precis så där. 1916 så var man inne på linjen att det ska väljas en tidningsman. Den hade till uppgift att skicka referat och kalla till möten och så vidare genom pressen. Alltså hålla kontakt med pressen. Jag vet inte om den höll så många år, men den gjorde väl skäl för det då. Samma år byggdes den första mönsterbåten och det var Gullan. Enligt den regeln som gällde för kosterbåtar då. Den har ju sedan omarbetats och det har kommit tillägg. Men de hade redan då, alltså 1916, gjort upp en regel för hur en kosterbåt ska se ut. Så de var ju före sin tid, eller långt före sin tid. För det hade byggts kosterbåtar länge utan att direkt ha några regler att gå efter. Tidigare eskaden växte ju, och den tidigare uppgjorda indelningen i klasser, i tre klasser som jag nämnde tidigare, den fick ju revideras åtskilligt. Det kom ju många mer båtar och det blev, även om det var kosterbåtar, så fick det ju vara någon ordning. Man kunde inte segla hur stora båtar mot de små husen är. Därför gjordes deras upp inte mindre än 12 avdelningar. Då delar man upp det med halvmeters mellanrum. Avdelning mellan 5,10 till 5,70 och så vidare. 5,70 till 6,30. 6,30 till 6,90. Och på så sätt så fick man in dem i olika klasser. Fortfarande fick segelytan vara hur stor som helst. Den var obegränsad. Jag kan ju nämna några exempel på hur det kunde se ut. Tullan, som var en 8 meters båt, hon hade 51 kvadratmeter segel. Hon var inte större alltså än en modern 25a. Men hade dubbelt så mycket segel som en 25 kvadratare har idag. Ni förstår vilka segel de hade då. Delfin, hon var 10,5 meter och hon förde över 80 kvadratmeter. För inte tala om västvind som var 9,6 meter och hade en segel, den segelyta som mest 99,5 meter. Alltså nära 100 kvadratmeter segel på en 9,6 meter lång båt. Och det var ju i regel då en gaffelsegel och då var det klyvare och toppsegel. Men det var en pampig syn när båtarna kom, det kan inte förnekas. Och det höll, de höll ju på länge med gaffelriggarna. Västvind hade då alltså på 9,6 meters längd så hade hon en storlek på segelytan som var 4 gånger så stor som en modern 25. Som ni förstår så var det ju inte lätt för en ensam båtägare eller två att hålla en sån båt. Så det blev ju lag på en 8-10 stycken som gick samman och köpte båtar och hjälptes åt. Skulle köpa segel på nära 100 kvadrat, det var mycket pengar på den tiden. Jag kan nämna en kuriös grej. Det var på det när de gick efter längden på båtarna, för det här, som jag sa, något över 50-60 centimeters mellanrum. Så var det en kille, han tyckte jag, han hävdade sig inte i sin klass. Han skulle vilja komma en klass lägre. Men vad göra? Båten var så lång som den var. Och han blev klassad i den klassen han tillhörde. Men han hade ingen chans att på något sätt märkas eller komma bland de främsta. Han tog helt enkelt så och sågen och kapade åst även några centimeter. Och kom så ner på en annan, helt annan klass. Så kunde det gå ihop på den tiden. Flottan växte stadigt och säkert liksom medlemsantalet. Och vi är nu inne på 1920-talet som kom att bli en expansiv tid. Många sökte sig till sällskapet. Många unga killar som sedan kom att betyder mycket för sällskapets fortsatta existens. Medlemsantalet var vid 1920-talet uppe i 500. Och som sagt var många av dem som kom där, unga grabbar, en del som jag nämnde tidigare, fick dispens för att vara med och segla. De kom sedan att bilda stomme i det fortsatta arbetet för fram. 1923 konstrueras och byggdes lottbåten av Hjalmar Johansson. Hjalmar Johansson kom att betyda mycket. Han var pappa till många båtar, inte mindre än 13 utav utlottarna. Och de kom ifrån hans varv. Han hade först ett varv på Kungsviken och sedan i Långedrag. Inte bara lottbåtarna byggdes efter hans ritning. Många grabbar som byggde själva och som köpte ritningarna som var, så gick de efter Hjalmar Johanssons ritningar. Han var kunnig, han gjorde fina båtar. Han var också medlem i tekniska kommittén under väldigt många år. Det var rätt vanligt på den tiden att han köpte en gammal båt, så var ju inte säkert att man behärskade allt som skulle göras med en båt. Utan man hjälpte varandra då. De som var mer snickarkunniga och vana med att byta bord och sådant, de hjälpte andra vidare. Många unga grabbar kom som sagt till sällskapet. Många av dem hade dåligt material. Båtarna var ju inte de allra bästa, riggarna var inte de allra bästa, rostfria vajer fanns inte, utan det var allt mellan himmel och jord, det var gammal galvad vajer och sånt där. Det blev rigghaveri och det blev grundkänningar. Sjukkorterna var väl inte så vanliga i båtarna på den tiden som det är idag. Jag kan tala om att 1914, då kom Klipper hem ifrån utställningen i Malmö. Och Erik, bröderna Erik och Knut Larsson med besättning kommer i frisk kuling, aktelig kuling och ränner på grund utanför Varberg. Båten blir sönderslagen i botten. Båtbyggaren på platsen, han sa det att det kan jag ordna för det, sa han. Men han begärde 500 kronor. 500 kronor 1914, det var mycket pengar för unga grabbar. Så de sa att vi får försöka klara detta själva. Och de hade ju tidigare reparerat båten, så de kunde ju en hel del. I alla fall, de satte igång och lagade det, fick väl en god hjälp. Bland annat gjordes det en insamling bland Frams medlemmar, vilket inbringade 240 kronor. Det var ju en god hjälp för killarna att få material och grejer. Då kom man på den idén och började diskutera varför vänta till olyckan händer. Vi bildar en haverifond, så har vi lite pengar. Skulle olyckan vara framme, så finns det pengar och då kan den söka som är med i fonden och så att säga bli hjälpt ekonomiskt. Detta vann anklang och den haverifonden existerar fortfarande idag 80 år efter att den bildades och har varit till god hjälp för många medlemmar. Vid kappseglingarna försökte man att dela upp båtarna så gott det gick i de olika hiten med hänsyn till storlek på båten, segelyta och så vidare. Det var fortfarande svårt att få en enhetlig och rättvis bedömning, men det gick så småningom. Det gjordes upp en respittabell där man med ledning av längd, bredd och segelarea så att säga fick en respit och man räknade den in i båten mot den andra. Man kan säga att det var ett föregångare till nuvarande lysregeln. Fast den var väldigt jobbig, den gamla respittabellen vid kappseglingar och räkna ut och få rätt på det. När båtarna kappseglade på den tiden så fick de ett kappseglingsnummer, ett återkallelsenummer, och då fick de det numret på en liten vit lapp. Där står SSF och så står det ett nummer och det fästes i seglet. Och det gällde för återkallning och så vidare och likadant för att seglingsnämnden skulle se vilka båtar som, hur de placerar sig och när de passerar i mållinjen och så vidare. Det har ställt till lite trassel för den som rotar i arkiv. För ibland så får man gamla foto. Så säger de att min far hade en båt på 1917 eller 18 och det står SSF 75 i seglet. Vad är det för en båt? Och då är det svåra det att SSF 75 på den tiden, det inte var 75 idag, utan det var då ett tillfälligt nummer som de fick vid en kappsegling. Alltså är det, måste man för att få reda på detta så fick man veta, ha det kappseglingsprotokollet, och det är lite svårt det där. Men så småningom 1927 och 28 började utarbetas ett annat system där de så att säga fick permanenta nummerbåtarna. Då kom det berömda och kända SSF-namnet, numret och bokstäverna i seglet. Det följde ju båten hela tiden, både vid kappseglingar och på överallt annars. Så länge den förblev i den ägarens eller seglarens ego. Då blir det lite bättre ordning på det, på registrering och så vidare. Det blir också det att SSF blev då så bekant och då blir det ju kännetecknet för en välskött, välbyggd och välskött båt. som och kostarna väckte då berättigat uppseende, för de såg så vackra ut eller välskötta ut, och då var det en ära att segla med SSF i seglet. Under många år hade man försökt att få lov utav regeringen att utfärda certifikat på båtarna. Och till slut så fick man igenom det, och det blev, därav blev det, kom ju registreringen, för att på detta certifikatet skulle det stå båtens namn, nummer och ägare och så vidare, och att båten tillhörde segelsällskapet Fram. Och på den tiden kunde man visa det i hamnarna. Då låg man gratis i alla statligt subventionerade hamnar. Hade man det certifikatet och årskortet för båten, så bara man visade upp det för tullen. Det var rätt vanligt på den tiden att tullen kom ner i varje båt som kom, även om man seglade för inomskärs bara i svenska hamnar. De hade väldigt reda på vilka båtar som kom och gav sig och så vidare. 1928 seglades för första gången om Kosterpokalen. Den blev ju en åtråvärd trofé som har seglats efter i alla år och fortfarande seglas om. Nu för tiden så varvar vi ju, nu jag säger nu för tiden, då är vi inne på 2002 när jag läser detta. Då varvar vi så att Strömstad segelsällskap har ena året och segelsällskapet Fram har andra året. Tidigare hade vi det så att den klubb eller förening som vann pokalen skulle vara då den som kallade till segling nästa gång. Det är en återvärd pokal som sagt var, och man, de som har vunnit Kosterpokalen under årens lopp, de kan känna sig väldigt glada. Och sedermera har ju kommit ytterligare en på en seglingstrofé som också är värd ett omnämnande, och det är Egerskölden. Denna vackra sköld i silver som är hamrad, den hamrade vikingen på en stor rund platta, och där varje vinnande båt får en liten bricka med namn och årtal. Och den har ju vandrat i många år nu. Och jag tror att i dags dato är det över 50 sådana små brickor som sitter på den, med alla som har tagit inteckning i skölden. Som sagt var, 20-talet var expansivt på många sätt. Man startade 1929 den tidning Kosten som vi fortfarande har idag. Den såg lite annorlunda ut då. Det kom ut 10 nummer om året. Det var rätt tunna nummer vissa gånger, men det var i alla fall ett medlemsblad för medlemmarna. Den kom under många år att vara Kosterbåtsförbundets officiella organ. Från början var det segelsällskapet Fram som startade, och de fick sedan med sig Gullmar, segelsällskapet Gullmar i Lysekil. Och sedermera kom ju både Ståtefjorden, Eger och Halmstad med i bilden. Och ännu senare så kom Strömstad med, men i dagens läge så är ju tidningen enbart medlemsblad för Frammare och för segelsällskapet Fram. Även om det har framförs vissa önskemål att den ska till, man ska kunna få den för de andra kostnadsbosällskapen också. Nu har de tyvärr försvunnit en del, jag återkommer till det sedan. Sällskapet hade ju under många år förlagt sina kappseglingar till Rivöfjorden. Det var den lämpligaste platsen man kunde ha. Nackdelen var ju bara det att på Rivö, där man startade och tog emot båtarna, det fanns ju ingen tribun. Det fanns ingen ställe att vara inomhus överhuvudtaget. Allting fick ju skötas ifrån land eller från förtöjda båtar. Man fick tjänstgöra som expeditionslokaler eller kappseglingslokaler. Det hade varit ett önskemål att ha en egen liten hamn, en egen liten holme någonstans. Och en kommitté tillsattes som fick i uppdrag att undersöka de möjligheterna att skaffa någonting. Och det fanns ju en del objekt på den tiden, för att det var, fanns många lediga holmar som ännu inte hade blivit planerade eller på något sätt. Så sålunda var både Förö och Knarholmen och andra lediga. Även Varholmen, Stora Varholmen fanns till inköp då. Och diskussionen gick högt på många möten, vilket som var lämpliga. Skulle man köpa Varholmen, det fanns ingenting, utan då kunde man som folk igen och många med honom sa, vi kan börja från scratch, vi kan börja från början och bygga som vi har. Nackdelen med Varholmen, det fanns ingen hamn. Till slut föll valet på Framnäs på Bohus Björke. Det är Framnäs som vi idag har byggt upp till en rätt fin anläggning. Men när den köptes, då kostade hela anläggningen 17 500 kronor. Och det var mycket pengar på den tiden. Väldigt mycket pengar. Och det var ju frågan om man kunde gå i land med det. Som tur var så fanns det några som kunde gå i borgen, som var godkända utav bankerna att gå i borgen. Så sällskapet lånade 15 000. Men det fanns det ytterligare 2 500 kronor som skulle insamlas. Och det gjorde medlemmarna. Med insamlingar, man sålde andelsbevis på 10 kronor som sedan löstes in undan för undan. Många av dessa andelsbevis löstes aldrig in utan de skänktes. Och på så sätt fick man ihop. Så den 1 januari 1930 togs fastigheten Tommetaska, som den faktiskt heter, på Björke Sörgård över utav segelsällskapet fram. I februari 1930 bildades Svenska Kosterbåtsförbundet. Det var en sammanslutning utav de ovan uppräknade kosterbåtsklubbarna som bildade SKBF. Och som blev det officiella sammanslutningen för samtliga kosterbåtsseglare. Men det var ju endast här på västkusten som det fanns kosterbåtssällskap. Ifrån Halmstad i söder upp till Strömstad i norr. Mer om det sedan längre fram. Köpet av Framnäs kom att betyda mycket arbete. Det skulle byggas bryggor, vägar, toaletter, brunn skulle borras och så vidare. Det var mycket att göra. Det var arbetsresor, vi kallar det 2 arbetsresor om året nu. Det var arbetsresor varje vecka då, hela vintern. Till och med juldagarna var de ute och jobbade. Det gick nämligen en båt ifrån Klippan, gick han över till Färjenäs och hämtade hissingskillarna. Och så körde man ut och så jobbade man så länge det fanns ljus att jobba till. Då hade man ju på den tiden, hade ju inte rotunda, var inte upp, satt ännu på sagt, inte uppförd, heter det väl kanske. Utan man hade då den gamla kaféet som ligger ungefär där, vet du var toaletterna ligger idag. Då fanns inte den trappen, den stentrappen upp där som finns idag, utan den har framman har byggt. Det var en trätrappa från cementplan som gick upp till denna, kan man så kalla det, kafélokalen, eller det blev både kafé och expeditionslokal att börja med. Utanför cementplan och på andra sidan, även på Kalvsen, fanns långa breda bryggor kvar sin sillperioden. Och husen är ju kvar sin sillperioden. Jag kan nämna det att de finns inritade på 1793 års karta, finns våra hus inritade. Så det är gamla kåkar vi har där ute. För att få pengar till betala lånet, så var det första man gjorde, så var det att bygga en utedansbana i Smutta. Den var väldigt populär och det blev det första som överhuvudtaget gjorde. Det fanns inga brygger i Smutta på den tiden, utan båtarna fick lägga till vid berget så gott det gick. Och det var ju då dans varje lördag. Det var ju så, för att medlemsantalet låg vid denna tid. Ja, den pendlade mellan 800-900. 1932 registrerades inte mindre än 1065 medlemmar. Det var en bra medlemsnummer där då. För att få pengar så fanns det till lånet, så anordnades även dans under vintertid på Björngårdsvillan. Björngårdsvillan hyrdes alltså utav Frammare, man anordnade dans där, Björngårdsvillan i Slottsskogen. Det var ju som tur var, på över 1000 medlemmar så fanns ju alla yrkeskategorier. Det var ju gott om yrkesarbetare på. Det behövdes ju där ute, för det skulle ju snickras, smidas, rördragning, cementarbeten och så vidare. Och de ställde upp väldigt fint, får jag säga. Det jobbigaste var ju då att det fanns ju inga förbindelser, fasta förbindelser med idag, utan det blev skärgårdsbåt till Kalvsund, så fick man ro över. Skulle man ha ut virke fick man beställa en fraktbåt, och det blev rätt dyrbart. Men det fick gå, och som ni ser så har det gått. Man fick ro, sen gick turbåten, den gick till Kalvsund, så gick den in till Djurvik. Så hade man ett par eker liggande fram där, så man fick ro fram och tillbaka. Och så kom man med båten till Kalvsund, så fick man höjta över, kom och hämta mig. Och slut på första kassettens första sida. Var god, spela fram bandet till det slut. Vänd på kassetten, fortsättning följer på andra sidan.